Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Kan inte det här vara det absolut finaste, men också det absolut jobbigaste? Allt kring relationer, dejtande, hitta den här livspartnern. Ja, därför är Jacqueline Jo, relationsexperten, med i det här avsnittet. Hon har skrivit flera böcker om det här. Hon syns frekvent i olika medier och pratar om just hur man ska hitta den rätta och allt kring relationer. Det här avsnittet, då fokuserar vi på all the single ladies and all the single guys. Allt kring att vara singel. Vi pratar om det vanligaste felet singlar gör vid raggning. Vi pratar om hur man ska underlätta för andra att ta kontakt med en. Vi går in på vilka öppningsfraser man kan ha, både i sociala medier, men också när man träffar någon på stan eller på någon dejt eller vad som helst. Och vi går in på det här första dejten. Vad är det man ska tänka på då? Vad är det man ska tänka på under den här dejtfasen? Ja, allt kring att kanske hitta den där personen som man verkligen vill dela sitt liv med. Hoppas ni gillar det här avsnittet med relationsexperten Jacqueline Jo.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Jacqueline Jo.
Hej, kul att vara här.
Svin, kul att ha dig här. Och jag har faktiskt en sak som... Du och jag tog en promenad för några år sedan.
Ja, det gjorde vi.
Och det var en sak som har satt sig fast därifrån, ja, till jag börjat ha tänkt på väldigt mycket efter. Och har verkligen försökt applicera i mitt liv.
Vad sa jag
nu,
då?
Nu är inte det om... Eller det här kanske handlar ändå om ditt ämne med dessa livstänk. Men du sa så här att du jobbar inte för att...
tjäna pengar, du jobbar för att kunna jobba mindre.
Ja.
Och hur du då förklarade att när du ökade intäkterna, när det gick bra och du släppte bok och det var ännu mer föreläsningar var runt överallt, så var det så att istället för att öka på det, att nu kan jag tjäna ännu mer, nu gjorde jag så här, så kunde du istället dra ner någon dag extra och då kunde du ha ännu mer free time.
Ja.
Resa mer eller ta det lugnt. Ja.
Det är bara för att för framgång för mig, det är ju frihet. Och liksom ha tid och umgås med dem som jag vill umgås med. Så jag valde att göra så. Så jag jobbar inte 150% längre, som jag gjorde strax där innanför, liksom i flera år gjorde jag det.
Var det när du blev utbränd då, eller?
Ja, jag blev ju utbränd.
Du blev utbränd, ja.
Sen blev ju inte jag sjukskriven utbränd i form av att jag ligger i sängen i 6 månader och inte kan ta mig upp, för då är man ju liksom utmattad på riktigt. Men jag kände så här, det här funkar inte.
Det var inte livskvalitet. Inte.
Nej, det är inte livskvalitet att jobba 14 timmar om dygnet. Problemet är att folk tycker att det är coolt. Liksom man skryter, förut tycker jag att det var mentalitet att man skröt om hur mycket jag har jobbat. Liksom. Kolla, jag driver eget bolag, jag jobbar så här mycket. Jag försöker dra in pengar, jag försöker bygga startups. Nej, det är väl fantastiskt härligt att ha tid att umgås med sin partner, sina vänner. Och kunna ge mer till folk av sin lediga tid. Så det är ju framgång för mig.
En av de sakerna som folk ångrar på sin dödsbädd också, det är att man inte har umgås tillräckligt mycket med sina nära relationer.
Exakt.
Det är ju ingen som ångrar att den har jobbat alldeles för mycket.
Nej.
Eller så här, jag har jobbat för lite. Det ångrar jag.
Och sen så brukar ju folk säga, det där var ju någon, en sjuksköterska tror jag, som jobbade inom palliativa vården, som skrev den här boken med den studien. Och det var ju även så att folk lever sitt liv efter vad andra förväntar sig att de ska göra. Så vi måste ju liksom ta makten över vårt eget liv. Och det är det jag och även min sambo, för vi har exakt samma mentalitet. Vi försöker leva efter. Så nu när vi väntar på första barn.
Har du kvar samma sambo?
Som jag hade då?
För 3 år sedan?
Nej.
3, 4 år sedan
måste,
var det
Det måste ha varit ännu längre. Jag var tillsammans
4,
med...
4-5 år sedan kanske?
Ja, jag var förlovad med en annan kille då.
Ja.
Ja, vi skulle gifta oss, men vi ställde in.
Och du är ändå relationsexpert.
Ja.
Och du kan åka på failures, eller failure. Man kan inte kalla det failure.
Nej, det där är så himla intressant.
Men man kan, det är inte så att du är... Att du blev bortgift, tänkte jag, när du var 11 år och sen är ni lyckliga idag?
Nej, det är så himla roligt, för när jag valde att hoppa av den relationen så var det så många i min omgivning som sa, om inte ens du kan lyckas, hur ska vi då lyckas? Och då sa jag, vi hade inte en dålig relation, vi växte ifrån varandra. Och nu är det så här, ska vi skaffa barn och gifta oss? Eller ska jag liksom gå ut och hitta någon som jag tror kan vara en bättre match för mig och en bättre match för honom? Och då blev det så. Så nu har jag träffat en ny kille. Men det var ungefär 3 år sedan jag träffade honom.
Och nu ska ni ha barn?
Nu ska vi ha barn.
En liten flicka?
En liten flicka som kommer här om några veckor.
Härligt.
Mm. Så jag är supernöjd, även om jag har haft en tuff graviditet.
Har du mått dåligt så, eller?
Ja, jag har mått väldigt dåligt faktiskt. Det har man ju hört, liksom. Det är jobbigt att vara gravid. Man mår lite illa och sådär. Men jag tror inte att jag insåg hur sjuk man kan bli. Jag har ju legat, liksom... I 10 veckor låg jag ner. Jag klarade knappt av att kolla på min telefon.
Oh,
jag kunde inte kolla på Netflix. Jag mådde så otroligt dåligt.
Wow.
Så att det är bara nu senaste veckorna jag ens klarar av att jobba 40%. Liksom.
Vilken kämpa du är.
Tack. Alla kvinnor som bär på barn är kämpar alltså.
Verkligen.
Mm. Men idag mår jag bra.
Kul,
ja.
Nu ska vi gasa på.
Och, idag,
och i det här avsnittet, alla ni som lyssnar, alla ni som kollar, så kommer vi kommer fokusera här. Vi kommer göra 2 avsnitt. Ett avsnitt för alla som är i relation. Och ett avsnitt för alla som är singlar. Och det är ju bra för att lyssna på båda faktiskt. För att även om du är en lycklig relation idag så vet man aldrig vad som
Nej.
Händer. Och då kanske du behöver nästa. Och vice versa. Så att, men det här avsnittet är fokus på singlar. Det är fokus på allt som har med single ladies, single men att göra.
Yes. Och, singlar som vill träffa någon, framförallt va?
Ja, så kanske det är.
Eller?
Vi kanske inte fokuserar på de som inte vill träffa någon.
Nej, eftersom vi ska prata om.
Eller?
Ska vi
de
prata
som vill
om
ligga
som...
runt, är det fokus kanske?
Nej.
Jo, men det är det väl. Det är lite, vi ska prata raggning.
Ja, exakt. Men jag kommer inte ge några tips för hur du får ligga snabbt. Det kan jag säga redan nu.
Nej.
Nej, det finns andra som ger sådana råd.
Mm.
Mm.
Men det går väl ändå att applicera, för du kommer ändå ge tips på hur man ska närma sig och hur man ska
connecta
man ska göra första intrycket och allt sånt där. Så att det är väl ändå typ
Absolut.
Såna grejer.
Men det låter ju väldigt PK. Jag vill inte att man ska använda det som så här manipulationsteknik.
Okej.
Okay. Nej.
Det får man inte göra.
Det ska inte vara, det ska liksom vara gynnsamt för båda. Man ska vara en schysst spelare.
Fast om det är så att båda är ute efter samma sak och båda är
det
har varit i ett 12-årigt giftermål och sen vill båda komma ut och bara så här
ligga runt. Mm. Fine.
Bra, då har vi för de som vill det också.
De också, vi tar med alla.
Ja. Men det första jag tänkte på här bara, det är ju... Du sa att du träffade en kille för 3 år sedan. Hur träffades ni?
Oh, du, det är en lång, bra story. Vi träffades på en blind date. Eller jag var på blind date. Han var inte på blind date. Han visste vem man skulle träffa. Och han fixade alltså det som jag skulle klassa som världens bästa date. Han började smsa mig. Frågade, hade lite koll på så här, vad gillar du? Är du kulturell? Är du äventyrlig? Är du livsnjutare? Så han bollade lite på sms. Ganska intressanta sms faktiskt. Sen fick jag en tid och en plats och en dresscode. Så jag hade ingen aning om vem den människan var. Vi hade inte pratat telefon eller
någonting.
Hur
fick ni kontakt då?
Min bror, som tyvärr gick bort förra året, han var en väldigt bra människokännare. Och när jag blev singel då från min ex-festman, så sa han, du borde träffa Jon, som han heter. Och jag tänkte så här, men jag har Tinder. Jag behöver inte gå på blind date. Och blind date är ingenting jag förespråkar faktiskt. För jag tror ju väldigt mycket på att ha någon bild, liksom det här med attraktion. Jag vill veta typ om det här skulle kunna vara min typ. Men jag tänkte så här, ja, det är ju bra övning liksom. Så jag mötte honom och direkt kände så här, nej men utseendemässigt, för det där, vi kan inte spela bort det där. Alltså, det är viktigt om jag får en liksom instant attraction eller inte. Och sen så hade han alltså, han hade planerat 4 olika aktiviteter.
Wow.
Och den här första dejten pågick alltså, 12 timmar. Men det han inte gjorde, det var att han sa ju inte att han hade gjort allt där. Hade han ju skrivit det ett sms. Så här, jag har planerat en 12-timmars dejt för oss på lördag. Då hade inte jag dykt upp. Och det där är ju väldigt, väldigt viktig så här, psykologisk strategi. Säg inte vad som komma skall. Säg inte att jag har tänkt att det kanske skulle kunna bli en lång dejt. För han visste ju inte hur vi skulle klicka heller. Så vi gjorde allt möjligt. Vi var på gin- och ölfestival. Vi var på stand-up. Vi var i en spelhall. Vi tog en fördrink. Vi käkade middag. Tog sista drink, gick en sväng på stan och sen var jag hemma liksom vid 1-2 på natten. Vi hade börjat efter lunch. Det var ju nog den bästa dejten jag varit på hela mitt liv. Och han sa ju så här, ah, men jag ska gå på dejt med relationsexpert. Liksom. Nu måste jag anstränga mig.
Oh, vilken press.
Han hade tagit till sig alla råd jag gett i media. Och så här.
Kul.
Ja, det var jätteroligt. Så sen, och sen rullade det på.
Ja. Och om vi går till det här med att... Vad är det man ska börja? Vad är det vi ska börja någonstans nu då? Börjar vi redan på när man funderar på, om man skulle starta från början, när man funderar på att jag kanske ska träffa någon?
Ja.
Ska vi börja där?
Ja, vi börjar där.
Okej.
Okay. Vad är det folk brukar göra då, tänker du?
Men då är det väl att de antingen kanske har varit singlar ett gäng år och lekt runt, eller de har kämpat på och hur som helst har man nog kommit fram till att det här kanske inte är så roligt. Eller det kanske hade varit härligt att ha någon. Eller jag skulle jättegärna vilja ha någon. Eller är man en förhållande person och bara är en sån att man har varit i en relation. Sen så känner man att jag är en förhållande person. Jag vill jättegärna gå in i ett förhållande igen. För det är det som...
Okay. Exakt. Och så vet man inte riktigt vilket forum man ska välja.
Ja.
Och nu är ju appar väldigt stort. Och jag menar, Tinder dominerar fortfarande marknaden. Så jag tycker att man ska finnas där singlarna finns. Sen beror det lite på vilken stad man bor i och sådär. Men... Jag har inget negativt i sig att säga om Tinder.
Eller Grindr.
Eller Grindr, eller vad det är nu man vill ha för typ av app. Men jag tycker att det ska vara en del i det hela. Jag är väldigt, väldigt pro att försöka ta kontakt med folk IRL. Alltså ute i verkligheten också. Vare sig det är barer eller restauranger, på bussen eller på gatan eller på jobbet. Var som helst. Och det är ju det jag tror att det är det största misstaget folk gör, att de laddar hem en app och sen så sitter de där i soffan och gömmer sig bakom den här skärmen. Och så kanske de inte får till någon dejt, eller så tänker de, ja, men det finns alltid någon bättre runt nästa hörn. För det är det som är problemet med apparna, att det är verkligen så här, det är hela konsumtionssamhället. Vi konsumerar dejter, liksom. Sen att det är ytligt, ja, men det är det i verkliga livet också. De komponenterna är ju exakt de samma. Men det största misstaget jag tycker att folk gör, det är att de inte lär sig hur man ska våga ta kontakt med folk ute i det verkliga livet. Utan de sitter bara med sin telefon.
Hur ska man ta kontakt med folk i det verkliga livet då?
För det första måste du ju ha rätt mindset. Du måste förstå att allt är en chansning. Du kommer få massor av nej. Precis som att du ska pitcha en idé eller starta ett bolag eller vad som helst inom affärsvärlden. Du måste lära dig att tackla nej. Du måste lära dig att tackla din nervositet. Och sen så måste du bara samla erfarenhet. Gå ut och göra det. Och då finns det ju massa olika knep som man kan ta till för att man liksom ska bli tryggare i det här. För det handlar ju väldigt mycket om att bygga sin egen social comfort zone utanför den man har idag.
Om vi säger då att man har fått till en dejt med någon. Eller att man ser någon på när man är ute som man går fram till. Vi skulle kunna börja med att man är ute på någon nattklubb eller någon krog eller pub eller restaurang eller vad det nu än är. Och så känner man så här att där är hon som jag har gått i högstadiet med när jag var liten. Eller den där tjejen eller killen skulle jag verkligen vilja gå fram till. Vad ska man tänka på då?
Ja, men framför allt, varför går vi inte fram? Jo, men vi är rädda för att folk ska tycka att vi är jobbiga. Och att vi ska få ett avvisande. Och vi tycker ju många gånger lite att det är jobbigt när folk kommer fram. Framförallt i svensk kultur. Så vi behöver tänka på att det här mötet ska vara så icke-hotfullt som möjligt. Och då finns det ju några parametrar. Du ska aldrig gå fram till någon bakifrån och bara knacka dem på ryggen. För då har de inte sett dig. Det bästa är ju att få lite ögonkontakt med folk först. Så här, få ögonkontakt, titta bort. Få lite ögonkontakt, titta bort. Du har redan etablerat någon form av kontakt.
Bra tips.
Sen går du fram. Men du kanske inte har fått ögonkontakt, för någon kanske står med ryggen mot. Då ser du till att försöka komma från sidan, om det går. Aldrig bakifrån. Inte komma för snabbt. Det är samma sak där. Instinktivt kommer vi reagera att någonting kommer emot oss för fort. Och sen så ska du också tänka på den personliga sfären. Vi har ju liksom en personlig, intim zon som ligger på ungefär i liksom en halv meter. Du ska aldrig kliva för nära. Folk, en halv meter är fortfarande ganska, alltså det är ju nära. Så en meter är rätt lagom. Håll lite avstånd, och det är egentligen bara för att visa så här, social kompetens. Och sen kan du säga någonting som egentligen inte spelar så stor roll. Alltså folk hakar ju upp sig på...
Öppningsfrasen.
Ja. Vad ska jag säga? Vad är det perfekta sättet att liksom ragga upp någon på? Vet du, det spelar ingen roll vad du säger.
Vet du vad en av de sakerna som jag har sagt förut när jag var singel en del?
Nej, berätta.
Hallå där, köp blåbär.
Varför är jag inte förvånad?
Men alltså, det är som du säger, det spelar ingen roll.
Det spelar ingen roll. Och hur många har inte skrattat på den frasen?
Ja. Den är helt värdelöst bra.
Ja, så här, va? Va? Först bara, vad säger
nej,
du
men egentligen? Så säger man ju så här, va? Nej, ursäkta, jag bara käkar blåbär nu, så jag älskar blåbär. Och redan där...
Har du en icebreaker?
Har man en icebreaker? Mm.
Exakt. Alltså det är ju inte svårare än så. Du skulle kunna gå fram och bara säga, tjena, hur är läget? Jag heter Alexander.
Någonting som jag också, det var någon som kom fram till mig förut som jag tyckte så här väldigt bra, men då någon som kom och berömde mitt halsband bara. Du, vilket fint halsband du har. Ett kors på eller en hund eller vad det nu är.
Och det där är ju också en strategi som man kan
utveckla.
Då
visar man inte ens riktigt att man är intresserad ens. Det är bara, jäklar vad fint hundhalsband.
Ja, och det hjälper ju. Alltså jag brukade gå ut med hatt. När jag var i 20-årsåldern. Så många fler kom fram till mig. För att då har vi hjälpt omgivningen att närma oss.
Awesome.
Förstår du? Så vi har någonting. Du har en fjäder i örat. Du har dina naglar nu till exempel. Vilket är så här väldigt unikt för att vara man. Jätteenkel grej att bara gå fram och säga på krogen. När jag är gravid. Alltså aldrig förr har så många människor pratat med mig. I toalettköer, på restauranger och på tunnelbanan. Och så här. Åh, vilken fin mage. För att folk vill ha någonting att liksom börja konversera med en annan människa kring. Så det kan du tänka på också, så att du är den som folk också börjar komma fram och prata med dig.
Och också att sticka ut bland alla. Det har vi inte kommit in på än. Men att man klär sig på ett sätt som gör, som du är inne på nu, att man sticker ut på något sätt från alla andra.
Ja, det kan ju räcka med att du har på dig en knallröd skjorta på vintern i Sverige när alla går klädda i svart liksom. Det behöver inte vara svårare än så. Och sen så är det ganska lätt att droppa kommentarer också om det som pågår. Men när börjar du prata med folk på busshållsplatsen? Ja, det är när bussen inte kommer. Det är ju då man säger så här, var är bussen? Ja, den är alltid sen. Jag ska till ett möte. Och sen så börjar man prata med folk. vi vill gärna ha någon så här koppling till
nu,
varandra.
Nu kan man prata om corona.
Ja, ja, men nu är det ju perfekt.
Du har du lite... Kan jag få följa med dig hem och få lite handsprit kanske? Ja,
exakt. Nu är det ju brist på det. Så att...
Kan man låna lite?
Och så får du inte komma för nära och du får inte ge en kram. Och du får ju tänka på sådana där saker. Nej, men eller bara fråga folk. Det är ju en väldigt effektiv strategi. Att fråga någon så här, men du, jag och min kompis stod precis och pratade om det här. Har du en åsikt kring det? Att fråga folk om deras åsikt, det är ju en jättebra grej för att få igång en konversation.
Är det inte bra också att kanske visa att man inte är för intresserad? Om man kommer fram till, jag vet när jag var yngre så här, så gick man ju fram till någon och sa så här, alltså gud vad söt du är. Men då kunde man ju få en sån megadiss och det stod härliga till.
Vad svarade hon då?
Jag vet inte riktigt, men jag tror inte att det är den vassaste. För att då visar det verkligen att jag själv är så sjukt intresserad. Att det blir inte... det blir typ så här, men det är ett psycho typ. Sen kanske det här mer var när man gick på megadisco och sådana saker.
Så megadisco? Var det när du var på högstadiet?
Ja, men jag skulle väl gissa det.
Ja.
Jag hoppas att jag inte gjorde den här i mer vuxen ålder.
När du raggade upp Ida?
Ja.
Ja, då sa du något annat.
Ja, då, hur var det nu då? Då var det i och för sig att jag hade försökt få till den där dejten. Det var faktiskt så här att hon dejtade en bekant till mig. Mm. Inte en kompis ska jag säga, men en som jag så här hälsade på gym och sådana grejer som jag visste om då. Och då hade jag sett, eller egentligen att jag såg dem ute på en krog.
Ja.
Och då så var jag på gymmet sen och sen träffade jag min kompis då. Och så sa jag det att, jag bara, du är den där tjejen, men vem var det typ? Hon bara, nej men det är Ida och sådär. Vi träffas lite grann. Och jag bara okej. Och då struntade jag i, då tänkte jag, men jag har inte av mig någonting. Men sen gick det några månader, sen typ slutade de träffas eller något. Och då så började vi skriva till varandra, eller jag började skriva till henne på Facebook antar jag.
Ja, och då hade ju ni en gemensam bekant.
Ja.
Så det hjälper ju.
Mm.
Du kan ju till och med droppa det. Ja, jag såg dig ute med Erik. Liksom. Ja, jag hörde att ni ses, men ni ses inte längre.
Mm.
Då kan du ju utnyttja den typen. Alltså, allting som gemensam nämnare är ju perfekt.
För då visar det att jag är säkerställd. Jag är kvalitetssäkrad.
Exakt.
Alltså, jag är ingen dåre.
Precis. Men att gå fram till någon i en bar och säga, vad söt du är. Speciellt kanske då så här, en kille till en tjej. Nej, så här, det kanske inte är... Ja, alldeles nyss sa jag så här, du kan säga vad som helst. Och nu måste jag kanske ta tillbaka det.
Man kan inte gå fram och säga så här, vilken jävla body du har. Satan i gatan.
Alltså du kan ju göra det. Du kan ju göra det. Men jag tror att du kommer inte få den typen av kvalitet på samtalet som du skulle vilja ha. Om du ville känna en person på djupet. Då är det bättre att droppa någonting annat. Liksom.
Hallå där, köp blåbär typ eller?
Ja, hellre hallå där, köp blåbär. Faktiskt. Eller prata corona, tyvärr.
Ja.
Men det du är inne på också, det här med att jag är godkänd, det kallas ju för social approval. Att om gruppen har godkänt mig redan innan, om vi har några gemensamma nämnare, eller det kan räcka med att jag är tjenis med folk i den här baren. Jag är där med lite vänner, jag hälsar på folk, jag utnyttjar det här jättemycket i jobbet. Om jag ska föreläsa eller ska gå på ett affärsmöte, jag pratar med receptionisten, jag hälsar på folk på väg in till mötesrummet, jag pratar med folk i köket. Och det är ett tecken på att så här, om de tycker att jag är trevlig, så är sannolikheten ganska hög att du också kommer tycka att jag är trevlig. För det är så vi funkar instinktivt. Så det där kan man ju jobba med. Det är därför man har liksom större procentuell chans att få kontakt med folk om man går ut flera än om du går och ställer dig ensam i en bar på hörnan och börjar kolla på folk.
Och också om man ska ut på en dejt sen.
Mm.
Då är det väldigt bra att gå till en restaurang där man kanske känner folk eller har varit på mycket.
Ja.
Så att man säger så här, tjena, tja Kalle, ska du ha 34an som vanligt?
Exakt.
Man bara, ja men köp på det. Och sen så hälsar man på den i baren. Och då märker de så här att det här är en... För det där är väl också mycket så här hierarkier. Att man måste visa att man är någon eller är något. Eller att man kan... Alltså på den här ytliga fasen så är det så viktigt att man visar...
Ja, för du pratar ju om social status egentligen.
Social status,
ja. Exakt. Och det är ju ett annat fenomen. Som så här, framförallt, tyvärr, om man kanske sett i studier, att män som har högre social status kanske blir lite mer attraktiva för kvinnor. Då, liksom. Men det handlar också om andra saker. Det handlar liksom om kunskap och makt och pengar. Men social approval handlar mer om att du är godkänd av gruppen.
Okay.
Och att du är trevlig med folk runt omkring så att det liksom spiller över på dig. Och det kommer göra att den andra personen snabbare fattar tycke för dig. För det som vi söker, som flertal studier visar, när vi ska ingå vilken typ av relation som helst med folk, det är att vi vill snabbt känna förtroende för dem. Och det förtroendet bygger vi egentligen redan vid ett första intryck. För det finns något som kallas för det instinktiva första intrycket. Och det sker, vissa studier menar att det går på 3-4 sekunder. Det finns en studie som menar att det går så fort som på en tiondels sekund. Och det är egentligen att jag bara scannar din ansiktsmimik och ditt kroppsspråk direkt, alltså på en tiondels sekund, och avgör, är den här personen en trygghet eller ett potentiellt hot? Och det handlar ju ganska mycket då om hur snabbt du kommer och framförallt om hur du ser ut i ansiktet. Du vill ha ett positivt ansiktsuttryck. För om du snabbt blir kategoriserad av mig undermedvetet, för det här tänker inte jag på, som en trygg person, så kommer jag ju lättare att närma mig dig, vilja lära känna dig. Och om jag känner så här, men det känns inte så tryggt, det känns inte så hotfullt, ja, men då kanske jag placerar dig i likgiltighetskategorin. Så här, det är ingen jag behöver bry mig om. Och en annan grej som också hör till det instinktiva första intrycket, det är ju det här med attraktion. Vi kan inte ta bort det. Alltså vi är så här biologiskt förprogrammerade att snabbt avgöra något för mig eller inte för mig. Och det där kommer ju liksom i baren, på dejten, på affärsmötet. Vi kan inte bortse från det. De faktorerna ligger där. Men det här är bara första sekunderna. Andra delen av första intrycket, då är vi inne på det du pratar om. Så här, yttre attribut, status. Vi kan ju säga så här, ytan spelar ingen roll, men den gör ju det. Sen så är det ju olika. Alltså jag kommer tycka olika typer av ytor är attraktiva beroende på massa olika faktorer.
Och olika processer i olika tider i livet.
Ja.
Men till det där med attraktion tycker jag, det är ju väldigt intressant. För att då kan det också vara så att man har träffat en partner, men sen sitter man i affärsmöten och sånt och känner sig ändå attraherad av andra människor automatiskt.
Självklart. Bara för att du har valt en partner som du kanske till och med då skaffar en avkomma med, alltså ett barn.
Så har inte biologin valt.
Så väljer ju inte biologin bort att du inte ska tycka att andra människor också kan vara attraktiva. Så det där fenomenet kommer alltid hänga kvar, för du kommer göra den bedömningen på alla människor du möter. Sen så är du supernyförälskad, så kan det ju också vara, det kanske var i lite hämmat för att du är så otroligt uppe i den här personen. Men du kommer ändå göra den bedömningen. Du kanske inte lägger märke till det på samma sätt. Men såklart, ju mer uttråkad du blir då i liksom parrelationen, desto mer kanske du inser så här, oj, mycket vackra människor enligt mina premisser runt omkring mig.
Och vad är det för premisser då? Om man kollar på vad kvinnan vill ha och vad mannen vill ha. För att om man kommer fram till någon där och sen gör man den här scanningen på 0,20 sekunder till tionde sekund till några sekunder. Om man skulle ta 1000 personer, 1000 tjejer, 1000 killar, så kan man ju verkligen mäta ut vad är det som de flesta, alltså vilka fördelar har man? Eller hur ska man bete sig för att kunna lyckas med så stor sannolikhet som möjligt att göra ett bra förstintryck och kunna komma vidare i processen?
Ja, om man bara kollar på renodlad attraktion så finns det ju massa olika så här, studier på vad vi finner i ett attraktivt ansikte till exempel. Symmetri är ju någonting som är väldigt återkommande. Vi gillar symmetriska ansikten. Det är de som vi kanske mer klassar som objektivt attraktiva människor ute i samhället. Men det finns ju massa studier som visar på också så här, det vi exponeras för, det vi hela tiden ser är någonting vi också kommer tycka om mycket mer. Så olika kulturer, och om jag är liksom i en del av en subkultur kommer jag ju att föredra en viss typ av utseende för någon annan subkultur. För det här är liksom mitt gäng. Sen finns det studier som visar på hur lik andra människors ansikten är dina föräldrar, alltså det motsatta könet, om jag nu då är straight. Att jag kanske väljer någon som har hyfsat likt utseende som min pappa då, eller min mamma till exempel. Eller hur jag bedömer ålder, vad som är vackert i olika ålderskategorier, beroende på hur gamla mina föräldrar var när de fick mig. Så det finns ju massa olika studier, men de är också spridda och de är oftast ganska små. Så jag tycker att man ska ta vissa av de här sakerna med en nypa salt. Det är inte så här är det. Men som jag var inne på förut, ja, det finns ju vissa saker som att social status, ekonomisk trygghet, en man med ambitioner väcker större attraktion, om vi är inne på egenskaper hos kvinnor. Medan tvärtom då, att
Men, så då är det bra alltid att, nu pratar vi också om man är ute på första dejten, när man ska prata om saker som visar att man har ambitioner i livet.
Ja, exakt. Så här, drivkrafter. Och det här med ekonomisk trygghet tror jag är så här, också en ren primär instinkt. Vi vill kunna känna då att någon ska kunna försörja oss. Absolut inte alla kvinnor. Och de här studierna, liksom, det finns ju andra studier som visar liksom på motsatsen, att vi vill ha någon som är på samma grad som oss själva. Så om jag är rik, då vill jag ha någon som också är rik. Om jag har en hög utbildning framförallt, för den finns det många studier på, då vill jag ha någon som också har hög utbildning. Så att vi väljer väldigt likt också. Så det är ganska komplext det här ämnet, för vi är ju liksom människor. Men till männen då, istället för det här med social status och ambition och ekonomisk trygghet, så väljer de hellre liksom ungdomligt, vackert, alltså attraktivt. Och det kan man ju egentligen göra, liksom, göra en jämförelse av. Hur ser det ut i samhället idag? Bedöms inte kvinnor mycket mer baserat på sitt utseende fortfarande 2020? Jo, alltså så ser ju verkligheten ut. Fruktansvärt tragiskt. Men så här, kvinnor får mer hat om hur de ser ut och hur de är som mammor och partners och kvinnor, medan männen får liksom hat för helt andra saker. Eller kanske inte alls lika mycket hat.
Men vad tråkigt att... Dels är det jättetråkigt där, men tråkigt också att kvinnans bedömning inte kan gå på attraktion på samma sätt, eller gå på att man har inbyggt att man går på typ ekonomisk frihet istället för att den personen kanske ska hålla hälsan. Medan mannen då går på, det är svårt att säga att den går på hälsan, men det blir ändå åt det hållet.
Ja, och då så skulle man ju då liksom, de som är, tittar mycket på det här, de kopplar ju det till biologiska evolutionära aspekter då. Att du är liksom den som är ute och jagar.
Så blir det. Ja. Om man själv är inne i grottan och då måste man komma måste hem med
ut
mat. Och,
ja, du försörjer familjen. Medan hon, det här med utseende då är ett tecken på hög fertilitet snarare. Så det finns ju också så här doftstudier, det här med feromoner är också väldigt omdebatterat. Det finns inget så här är det. Det kommer aldrig finnas inom psykologin överlag, tycker jag. Men att män tycker att kvinnor är attraktivare när de är under en ägglossningsperiod. För att de har högre östrogenhalter och då signalerar liksom hög fertilitet.
Okej.
Okay. Och kvinnor vill också ha en man som liksom prioriterar familj. Så det är inte bara ekonomi och kunskap och makt, liksom.
Men då hoppar vi in på det här att man står på krogen. Ja. Man ser någon framför, man har bestämt sig för att gå fram till den här. Och här är ju en väldigt så här klassisk grej, att man kan känna att självförtroendet inte håller. Att man måste ta några extra tequila, eller att man inte känner att man kanske står i en bar en hel kväll och häller i sig öl. Eller om man är tjejer så står man och dricker alla de här vinerna och sen tänker man att hoppas den där killen går fram, för man själv tänker att de ska gå fram till mig, jag behöver inte gå fram till dem. Och sen blir det kanske någon typ av bortförklaring istället.
Ja, och tänk vilken miss man gör där. Så går man hem och så
är det inte många tjejer som
sig.
Tänker så, att de är så här,
att de vill att mannen ska komma fram.
Exakt, men sen kommer den inte fram.
Nej, och det är ju jättetråkigt. Jag var alltid den som gick fram till alla. Det var ganska få som kom fram
och
till
det
mig.
Och det är ju ändå också mer unikt, tror jag, än tvärtom.
Ja, alltså det är ju, vi hade ju fått någon fråga här om hur är det lättare för tjejer att ragga, eller får tjejer ragga lika mycket som killar? Jag tänker tjejer har ju lite lättare på den fronten. För alla tjejer som raggar lite mer upfront kommer nog vinna mer på det än killar som raggar upfront. För att där förväntas det kanske mer. Det är också så här vanliga strukturer som ligger kvar. Jag tycker bara att man ska ta modet. Det är bättre att så här börja samla på nej och erfarenheter än att inte göra någonting alls och vara hämmad.
Så man ska bita i det sura äpplet som kan bli ett bra äpple och gå fram bara?
Ja, man ska jobba med sina tänka om tankar. För rädslan gör ju att vi får väldigt många tänka om tankar. Tänk om hon säger nej, tänk om hon tycker att jag är ful, tänk om vi inte har någonting att prata om, tänk om jag gör bort mig.
Tänk om hennes kompisar skrattar åt mig när jag går fram och snackar skit om mig, man bara sjunker genom jorden och dör.
Exakt. Vad är det värsta som kan hända med det? Det här är så klassisk terapeut, frågar jag som är terapeut. Men vad är det värsta som kan hända? Om allt det här inträffar. Vad är det värsta som kan hända?
Ja, men alltså, det värsta som kan hända är att man mår ganska dåligt ett litet tag, men sen så kommer man tillbaka och får testa igen.
Exakt. Så det är som väcker det här jobbiga, det är ju en negativ känsla. Och så har vi inte lärt oss att tackla våra negativa känslor. Och så låter vi bli att göra det som var jobbigt. Alltså vi får en coping-strategi av undvikande. Då kommer vi aldrig mer gå fram till någon. Istället för att tänka, okej, det där var en jobbig situation. Nu går jag fram 5 gånger till nästa helg. För någon gång lovar jag att det kommer att sitta. Och du behöver inte stå och prata i baren länge. Alltså du kan gå fram, dra din hallå där blåbär. Eller vad,
hallå
vad
där blåbär.
Vad du sa.
Hallå där köp blåbär.
Hallå där köp blåbär.
Jag hade ju en grej förut när jag var singel. Att jag skulle gå fram till... på den här tiden lämnar man ju sitt nummer.
Ja, men det då, tycker jag att man fortfarande ska göra.
Och då var det, ja. Nu har jag inte varit singel på 10 år, så jag vet inte riktigt hur man gör exakt nu. Men när jag var redo, då var jag, eller det var en gång som jag tänkte så här, att jag ska få 2 telefonnummer ikväll, kanske.
Mm.
Att det var någonting som jag...
Och då har du målat upp det
målbild. Då hade jag ett mål innan, exakt. Att ikväll ska jag ut. Jag ska få 1 eller 2 telefonnummer på den här kvällen.
Mm.
Mm. Typ
det är
så.
Jättebra.
Ja.
Och vad, liksom, hur drev det dig då?
Nej, men då drev det att jag hade ett tydligt mål för kvällen.
Ja.
Och att jag hade, vi säger att jag hade skaffat 1 nummer. Och då så tänkte jag att nu har jag 1 kvar. Då hade jag något typ av mål på den kvällen. Och oftast så, om jag satt upp de här målen så klarar jag dem.
Mm.
Men jag hade ju, det var, hade ju inte varit säkert att jag hade klarat det om det är så att jag inte hade haft ett mål på det.
Precis.
För om man inte har någon mål, hur vet man då att man har klarat det målet? Och då kanske det blir så att rätt för den gick den här kvällen och sen, nu har inte jag varit den som har druckit mycket, men sen kommer man en halv full vid 3:30 och sen bara så. Och om det är så att man är liksom sökande efter en partner exempelvis.
Precis, och sen så ångrar du dig för att du,
ja,
inte gick fram.
Att man inte, exakt den. Man ångrar sig att man inte går fram. Och jag kan ta bara ett exempel. Jag var på ett ställe och sen så gick jag fram på, det var på ett pastarestaurang. Och sen så såg jag en tjej och tänkte att nu ska jag gå fram och lämna mitt telefonnummer till henne. Men då satt de med 6 kompisar och då kände jag att det här känns ju så himla jobbigt att göra det. Men jag hade ändå så bestämt mig att nu när det känns himla jobbigt så måste jag ändå göra det. Så jag skrev mitt namn och så skrev jag säkert någonting på den här lappen. Skrev så här, du får jättegärna, jag kan tänka mig att säga, jag tycker att du är jättesöt eller någonting som kanske. Och du får jättegärna höra av dig till mig om du vill. Något sånt. Och sen så gick jag fram. Hennes 6 kompisar, alla såg mig där. Jag gick fram, lämnade den lappen. Och jag kände att jag höll på att dö.
Jag känner din aura nu i rummet.
Ja.
Att du får tillbaka den här skammen.
Ja, men jag kände mig så. Det var också bara jag och de där 7 tjejerna på det här pastastället, på den här restaurangen. Så jag gick fram och jag hade käkat upp halva min pasta. Så gick jag fram där och lämnade den där. Och det var ingen som sa någonting alls. Jag sträckte fram den här lappen och sa, du får jättegärna kontakta mig någon gång om du vill. Och det var ingen som sa någonting. Och sen gick jag tillbaka och satt och käkade min pasta.
Så du gjorde det ändå när du hade tänkt att vara kvar?
Ja.
Ja, det hade ju varit
jag
smartare.
Åt snabbt sista.
Ja, jag kan tänka mig det. Men jag älskar ju lapptricket.
Men det var ingen som hörde av sig.
Hon hörde inte av
sig. Nej.
Hur kändes det då?
Nej. Alltså jag tror, jag kan tänka mig så här. Det kändes säkert jobbigt lite tag. Men jag har inte varit någon som har hängt upp med på det, såna grejer för mycket faktiskt.
Nej.
Så att det var nog, men det var mest också en lärdom. Det var också en lärdom. Det var så här, jag vet att det kan vara tufft där och att det finns en risk för riktig failure här. Men jag var ändå, jag vill ändå ta den för att jag tyckte att det var ett jobbigt läge. Och sen så blev det. Men då är det, går andra grejer lättare sen. Och sen så vet ju inte jag, vi pratade precis innan, jag vet ju inte om det var så att hon hade pojkvän, hon var nygift, eller att hon kanske jättegärna skulle hört av sig till mig om det var så att hon inte var nyförlovad. Det har ju inte jag någon aning om.
Exakt.
Så att man sätter igång sina katastroftankar och bygger upp sina egna, när man tycker att jag är ful, jag är dum eller jag är pinsam eller jag är vad som helst.
Ja, precis, för att skammen styr dig, för det gör den alltid i alla sociala situationer. Det du hade kunnat göra, du hade kunnat förmildra, antingen så hade du kunnat lämna lappen när du i alla fall är på väg ut, så du inte behöver ens se den här gruppens reaktion, så att den väcker skam. Du hade också kunnat ta henne bara åt sidan. Hej du, får jag bara prata med dig jättekort liksom, så att du liksom isolerar henne från gruppen för att det inte ska bli lika tydligt. De kommer ändå vända sig mot titta, så det spelar ingen roll. Och sen är det jättebra att du tänker så där. Du har ingen aning om varför hon inte hör av sig. Det kan ju finnas massa anledningar.
Det kan jag ju tänka nu. Men ja, jag kan inte tänka mig att jag tänkte det då.
Nej, men, och det är
men
då vi behöver tänka det.
Ja.
Så det. Och det är det vi måste jobba på. Att säga, jag kommer att lämna en lapp nästa gång också. Alltså det där, jag har gjort exakt samma sak. För jag älskar lappar när det är folk som man inte kan prata med sådär. Jag gick fram som singel till en kille som stod i kassan på Åhléns. Han hade till och med en kö som stod och skulle betala. Och jag gick fram och sa så här, du, jag vill bara ge dig den här. Han tittade på den och så här fortsatte att blippa någons varor. Han hörde heller aldrig mer av sig. Och det roliga var att sen började jag dejta en kille några veckor senare. Jag är hemma åt den här killen. Det ringer på dörren. Han är ute i köket och säger, kan inte du bara öppna? Det är en polare. Han ska lämna några grejer. Jag öppnar dörren. Vem står där? Han från Åhléns. Han kommer in och börjar prata så här, jag känner igen dig. Nej, nej, det tror jag inte att du gör, sa jag. Liksom, vi har aldrig träffats. Då visade det sig att han hade ju sambo redan. Så det kanske är därför han inte hörde av sig. Eller så var jag bara inte hans cup of tea. Alltså det är också en del i raggningen och dejtingen. Alltså vi måste förstå att vi måste våga ta chanser. Men ibland är vi bara inte någons typ. Det handlar inte om att jag är fel eller ful. Utan det handlar bara om att det är någon annan som kommer tycka om mig mer. Eller den här personen var inte tillgänglig just nu. Så det handlar jättemycket om att jobba med sina tankar. För att klara av att ragga.
Men om man sitter hemma då? Och sen så har man med några sådana där... Man har hört sådana där grejer, man har gått fram till några. Man har fått 5 dissar. Och man sitter där och swipar på Tinder fram och tillbaka. Eller Grindr eller vad man nu gör. Och sen så känner man bara så här... Man har igång 10 konversationer. Och det leder inte riktigt till någon. Man har haft igång någon länge och sen så... blir det inget ändå och sådär. Och man känner bara så att jag har tappat hela tron på det. Jag pallar inte, alltså mitt självförtroende orkar inte att jag är med mig mina 3 grabbkompisar, säger vi, och jag går fram, får dissen igen och sen vill jag bara gå hem och lägga mig under killen. under sin pojkvän man har hemma då och gråta.
Nej,
men vad gör man då? För jag tror ganska många är i en sån här situation. Och då har man liksom så här, tappat hoppet.
Precis.
Och också många som kanske... Hur gammal är du nu, Jacqueline?
35.
Du är 35. Du är 85, ja. Det kan säkert... Tänk på pressen, framförallt som kvinnor har, runt 30 år. Alla börjar, ska du skaffa barn? Du har sagt, jag vet inte om du har fått det. Men jag har ju fattat att man inte ska fråga folk det.
Nej.
Så här. Men det är många som är med press. Mm. Där ska du inte hitta någon. Du, föräldrarna ligger på allting.
Varför är du singel? Du som är så bra... Sånt där som folk inte vill höra. Liksom.
Men hur bemästrar man självförtroendet när man känner att det är hopplöst?
Problemet är ju att man måste först ha en paus, tänker jag. För man smittar ju. Man har ju en väldigt låg self-efficacy, heter det. Det är ett psykologiskt koncept som handlar om att min tilltro till min förmåga i ett specifikt event, till exempel. Jag är dålig på att ragga. Då har man en väldigt låg self-efficacy. Och resultatet kommer också bli därav. Så att vi måste börja med att pausa. Och tänka så här, okej, men vänta, jag gör ingenting just nu. Jag raderar Tinder, jag tar en paus och så måste jag backa lite. Vad är det jag vill? Vad är det jag gör? Vad är det som har gått fel? Och det är det jag har jobbat jättemycket med i terapier. Att vi analyserar situationer. För det finns ofta små beteendeförändringar man behöver få till. Men jag kan inte så här ge ett generellt råd, för de är otroligt individuella. Men för att få tillbaka hoppet så handlar det inte bara om att så här, gasa, kom igen, ragga mer, dejta mer. Och så gör jag på exakt samma sätt som jag alltid har gjort. För det kommer inte ge mig några nya resultat. Utan jag måste analysera situationen. Okej, och många gånger så vet ju omgivningen vad det är man skulle kunna göra annorlunda. Det kan vara att man bara behöver byta forum. Det kan vara att man behöver börja dejta andra typer av personer. Det behöver kanske vara att man måste ta itu med sig själv. För alla människor är inte heller öppna för kärleken. De vill ha kärleken och de tror att de är öppna. Men de är inte känslomässigt öppna. Det finns sår. Det finns mentala blockeringar som vi måste jobba med för att kunna öppna upp. Och därför tror jag såklart, jag som är pro-KBT, som är KBT-terapeut, så tror jag på att stanna upp och analysera och ta hjälp utifrån. För det är så man bygger sin self-efficacy. Det är dels att så här, förstå att jag måste göra någonting annorlunda. Jag behöver någon liksom förebild, någon som hjälper mig. Jag behöver stöd, jag behöver pepp. Och sen behöver jag börja sätta upp nya mål och testa nya saker. Och på så sätt så kommer jag kunna stärka den här förmågan. Men jag kan inte göra det när jag ligger på botten genom att bara fortsätta. Då är det mycket bättre att bara ta en paus.
Men finns det några saker som man kan göra nu då? För det är inte alla som har möjlighet att gå i terapi eller vill gå på KBT eller ens berätta om de här sakerna. Men sitter nu på andra sidan här och lyssnar på det här och känner så här, nej, men jag känner igen mig i den här situationen. För vad har du för verktyg att dela mer av som man kan göra då?
Som man kan göra själv. Alltså, det finns ju jättemycket om man bara börjar googla. och börja göra olika situationsanalyser. Men någon person i din omgivning som du litar på, som du har förtroende för, som har följt med dig, hoppas jag att du har, som du kanske kan börja bolla det här med. För man kommer inte heller så långt genom att bara sitta ensam. Så man kan söka verktyg online, men det kommer vara lite svårt. Det bästa är att vända sig till den man har förtroende för. Hur ser du på det här utifrån? Liksom, var ärlig men empatiskt ärlig. Finns det någonting du tror att jag skulle kunna göra annorlunda? Är det något du har sett som kanske är liksom att göra fel? Det handlar inte om att jag säger fel saker, men jag kanske lägger fokus på fel i fel forum.
Prata för mycket om sig själv kanske.
Ja, men till exempel. Man vet ju vissa saker om sina vänner som de kanske egentligen vet om, men de har inte riktigt kommit till den insikten än. Så att ta den hjälpen utifrån, men det ska ju vara någon man verkligen litar på. Och sen så brukar jag göra så här. En väldigt bra övning är att så här, hur beter jag mig när jag träffar någon som jag är väldigt intresserad av? Oftast får vi en viss typ av beteendemönster då. Till exempel att folk kanske börjar jaga väldigt mycket. De blir det som klassas för needy. Sådana klienter har jag jobbat väldigt mycket med. Och det här handlar ju väldigt mycket om vilket anknytningsmönster jag har. För när jag blir väldigt intresserad av någonting, då väcks mitt anknytningsmönster. Och nu har vi inte förklarat det, det kan vi göra senare. Mm. Men man får en viss typ av beteende. Skriv ner allt du gör. Vad säger du? Hur går du tillväga? Hur är det i kontakten? Hur är du på dejterna? Sen någon gång har du träffat någon som du är lite så här ljummen. Så till, ja men, det är en trevlig person men jag vet inte riktigt. Hur betedde du dig då? Många gånger skiljer de här mönstren sig åt väldigt markant. Och så kan man börja se så här, här väcks mycket ångest och längtan som gör att jag triggar vissa typer av beteenden. Här är jag lite mer chill. Jag kanske inte bryr mig lika mycket. Jag kanske har en annan framtoning. Finns det något jag kan lära av mig själv av de här olika sidorna? Det är en ganska enkel övning man kan göra.
Och det är där ofta när man kanske är mer så laid back, kanske inte bryr sig lika mycket, det är då också det sker. Det är därför som det finns en klassisk grej att när man väl har gått in i ett förhållande, det är då man får många som hör av sig till en också. Just för att man blir den här lite laid back. Och det, vad jag har hört, det är många som har sagt det också. Men då nu när jag precis skaffar pojken, då finns det ju, då är det hur många som helst som hör av sig. Eller när, för man utstrålar den auran lite grann på så här, lite så här fuck off typ.
Exakt.
Men också intressant.
Ja, för grejen är så här, känslor smittar. Du kanske inte tror det, men hela ditt ansikte är känslor. Det är här vi förmedlar känslor, det är här vi läser av känslor. Så om du redan har gett upp hoppet och du står där ute på någon bar eller restaurang, eller du ser en snygg person på gatan, du kommer inte lägga liksom någon tid energi, du kommer inte ge något positivt uttryck, så då kommer du inte få någonting tillbaka. Så, och det där smittar. Och många gånger så sitter de här personerna också på dejter och har en väldigt negativ kommunikation. De framar dejten på ett negativt sätt och pratar som om liksom glaset vore halvtomt. Och så här, det är så jobbigt att dejta, man hittar ingen i den här stan, alla är så ytliga, jag har råkat ut för det här och det här och det här. Det är ju inte att sprida en positiv bild av sig själv. Du har massa positiva sidor, men du behöver först komma ur den här negativa fasen som du befinner dig i. Innan dess tror jag att det kommer vara svårt att träffa rätt person.
Men kan du inte berätta mer om det här med anknytning då och vad det är för någonting?
Ja, alltså anknytningsteorin, det är liksom den mest forskade på inom utvecklingspsykologin, väldigt befäst. Och det egentligen handlar det om hur vi skapar relationer baserat på hur vår anknytning var med våra anknytningspersoner när vi var mindre. Och det är oftast våra föräldrar, men det kan vara någon annan vi växt upp med. Så vilka typer av strategier måste jag ha för att få maximal kärlek? Så det handlar om hur har mina föräldrar tillgodosett mina känslomässiga behov. Och beroende på hur de då har betett sig så har jag ju format en liksom inre relationsmodell i att så här behöver jag bete mig för att du ska tycka om mig. Och då finns det fyra olika mönster. Först kan man ha trygg anknytning. Då har man ju föräldrar som har funnits där och tillgodosett ens känslomässiga behov. Sen så finns det otrygga anknytningsmönster. Och då pratar man om otrygg undvikande. Då har man haft föräldrar som antingen man kanske växt upp i ett ganska känslofattigt hem, man har blivit avvisad eller föräldrarna tycker att man är ganska jobbig när man har varit känslomässigt krävande. De kan också ha varit väldigt frånvarande. Eller så har man otrygg ambivalent anknytning som är motsatsen, och då har man haft föräldrar som istället är väldigt opålitliga. De kanske finns där ibland, men ibland inte. Eller de har varit väldigt överbeskyddande. De har varit mycket i sina egna känslor. Så att de klarar inte av att se barnets känslor. Och då har man istället fått en väldigt så här känslomässig anknytningsmodell. Och man blir ganska orolig och ambivalent. Man vet inte riktigt hur man ska bete sig och ganska klängig. Och det fjärde är desorganiserad anknytning. Och det är egentligen det är inte det ett anknytningsmönster, det är avsaknad av anknytning. Och då har man växt upp i ett hem som har varit väldigt dysfunktionellt. Då har liksom föräldern varit både källa till kärlek och hot.
Okej, så om man går igenom bara några så små saker. Vi säger då att man har blivit slagen som liten. Vilken kategori tillhör det med? Att föräldrarna, mamma eller pappan har slagen som liten när man gjort saker?
Ja, då är sannolikheten stor att man har desorganiserat anknytningsmönster. För att jag som barn kommer alltid göra allt jag kan för att få kärlek från dig. Oavsett hur hård och elak och mycket du slår mig. Men det kommer ju liksom att bli svårt för mig. För jag vill närma mig dig, men jag kanske också blir väldigt, väldigt rädd samtidigt. För jag vet att du är oberäknelig. De här barnen är ju exceptionella på att läsa av känslomässiga miljöer. Och när man ser i experiment så kan man se att de närmar sig föräldern, men plötsligt så kollapsar de. Eller de närmar sig föräldern och börjar backa mot föräldern. För de vet inte, de kan inte lita på att när jag närmar mig dig kommer jag få en kram. Du kan också slå till mig.
Mm.
Och, det är när man tittar på barn som är väldigt små.
Och då när de blir vuxna, vad händer med de barnen då som blev slagna som små?
Om
hur
de
reagerar
inte,
de i en sån situation?
Så här, det beror också på hur många anknytningspersoner har jag haft i min omgivning. Man har ju också kanske haft trygga personer också. Man brukar prata om ungefär 5 de första levnadsåren. Man kan ju ha haft mor och far, föräldrar, man kan ha haft någon förskolelärare man har knutit an till som har hjälpt en så att man inte har helt, man bara har ett desorganiserat anknytningsmönster. Man kan ha lärt sig. Men om min primära, den jag tytt mig mest till, har behandlat mig så, så kommer det göra att jag vet inte riktigt vad är en liksom sund, kärleksfull relation. Utan kanske, alltså om man tittar på att man sen har ett upprepat mönster, att man går in i en relation där man tillåter våld, så utifrån kan många tänka så här, det här är ju helt otroligt. Så här, det föregår psykisk och fysisk misshandel. Varför lämnar du inte bara? Ja, det är inte så lätt. Alltså, man måste förstå att de här krafterna är enorma. Så här, det här är någonting som jag känner igen. Det här är tryggt för mig. Jag kan den här miljön. Jag läser av. De här barnen är oftast väldigt bra på att bli överanpassningsbara. De kan parera en part som är liksom både fysisk och kanske psykiskt dålig, verbal. Liksom. Och de kan ändå känna mycket passion i det. Och mycket kärlek. Och sen så nu har de växt upp och inser att det här är en väldigt, väldigt osund relation. Det betyder inte att kärleken slocknar på grund av det. Så många, jag säger absolut inte alla. Absolut inte, men många som fastnar i den typen av relationer kan ha ett förflutet av det i barndomen.
Förstår.
Så man upprepar det mönstret.
Och som partner då till en person som har haft det så mycket skrik, mycket bråk i barndomen. Hur ska man agera som partner då?
Men ofta så är det ju din bästa roll att försöka agera trygg anknytningsperson. Att visa liksom på att det här är ingen fara. Men har den här personen valt dig ändå så finns det ju massa andra element. Så det kanske inte finns så mycket våld och så. Den här personen själv kanske har ett stormigt beteende. Inte nödvändigtvis. Men då är det ju viktigt att vara den här förebilden. Och visa på, fast det här är inte okej, det här är okej. Jag finns här, men jag måste också sätta gränser. För det är det som är en anknytningspersons roll. Och det är det också att man kan inte kontrollera sin partner. Utan jag är en trygg hamn och säker bas, pratar man om i anknytningsteorin. Till exempel, jag har dig i mitt näste här, du är min fågelunge. Jag skyddar dig, men du är också fri att flyga när du vill. Du får gå ut, du får upptäcka världen, utforska. Gör roliga grejer liksom. Och kom tillbaka. Jag finns här. Men du får inte bete dig hur som helst.
Okay.
Jag måste ju ändå sätta gränser liksom. För jag är också en människa med behov. Och så gör man ju mot barn också.
Det finns olika kategorier människor i alla fall. Och det som kan vara värt det är att tänka på när man sitter på den här första dejten. Och den andra personen kanske öppnar upp sig. Vem man är, vad man har gjort, hur det har varit. Och fundera lite grann. Okej, den här personen har haft en tuff barndom. Den har haft det väldigt, väldigt en vanlig barndom eller vad det nu än är.
Ja, alltså under de första dejterna så är vi oftast ganska så här, Vad är det vi gör på en första dejt? Jo, oftast så kanske vi äter middag, eller vi tar en drink, eller vi går på ett café. Vilket man inte ska göra. Jag tycker inte att en första dejt ska handla om att jag egentligen ska lära känna dig så mycket. Jag ska inte prata om din barndom direkt. Utan det här handlar om att vi ska bygga känslor och bygga attraktion. Så jag brukar alltid förespråka en aktiv dejt, precis som den här blinddejten som jag var på med min kille. Där vi gör någonting så att vi blir inte hämmade, att vi måste lära känna varandra. Vi behöver inte sitta med vår checklista, är det här en person som är bra för mig? Så det som folk gör mentalt. Utan vi gör en aktivitet som väcker känslor. För det är det som väcker gillande. Det finns något som kallas för källförväxlingsfel. Och det betyder att den känslan som omgivningen gör att vi får, det kopplar jag väldigt lätt samman med dig. Så hjärnan kan inte skilja på varför jag kände så här.
Berätta.
Ja, men till exempel om vi är... jag är lite höjdrädd. Om du skulle ta med mig på en klätterdejt, då kommer jag få ganska hög puls. Men du kommer kanske försäkra mig om att det är ingen fara, jag är en van klättrare, jag säkrar dig, jag klättrar upp, jag har hög puls, jag vet inte hur jag ska ta mig ner. Du guidar mig, du hjälper mig. Väl nere har jag en enorm lättnad. Då har du fått mina känslor att liksom gå upp och ner hela tiden. Jag kan ingenting om din barndom. Det är inte relevant just nu, eller dina ambitioner. Utan det är vilken känsla har vi skapat tillsammans. De där känslorna kommer jag ta med mig hem sen. Då kommer jag tänka på Alexander. Så här, åh, det var spännande. Det var läskigt. Det var farligt. Det var tryggt. Det var roligt.
Ah, snyggt.
Och det kan jag sen bygga vidare på.
Så man kan bygga upp en dejt istället för att tänka vad vi ska göra. Så kan man tänka så här, vilka känslor vill jag att den här personen ska gå hem med efter?
Ja, och vilka känslor vill jag ha? Så att jag i alla fall känner att det här var ett roligt möte. Även om jag känner att du är inte rätt för mig. Och vi behöver ju inte klättra liksom, eller hoppa bungee jump. Det kanske är så här lite risky på första dejt. Men vi kan bara... Jag vet inte, vi spelade shuffleboard på en av våra moment. Och jag vann och blev så superexalterad över det. Och så här, vi hade inte pratat så mycket. Det var bara väldigt kul att gå till en spelhall och så här, göra någonting. För det är det vi ska handla... Alltså, första dejten ska handla om det. Känslan och attraktionen. Sen kan vi börja prata med varandra. Som dejt 2 och 3. Kanske då kan vi börja så här, vem är du egentligen? Och...
Något som jag gillar, det är att man bakar.
Ja!
Alltså det tycker jag alltid...
Har du gjort det? Mycket på dejter?
Ja, men det har jag nog. Alltså baka pepparkakor, hur kul är inte det?
Jo, men det är ju jättemysigt.
Det kanske inte funkar året om, men...
Nej, du får väl byta ut de där pepparkakorna mot hallongrotter eller något.
Ja.
Ja, men det hade vi. Jag hade jättegärna men gått på bakdejt.
Den är ju kanon. Man kommer glida fram så här. Hallå där, köp blåbär. Ska vi hem till mig och baka hallongrottor?
Nu börjar det bli creepy, känner jag. Ja, jag skulle nog inte följa med dig
ska
hem.
Ska du hem och baka lite hallongrotta, eller?
Nej, jag tror inte
det. Du bara, nej, men kanske lite bananpannkaka vore gott.
Men det roliga är, jag är verkligen liksom inte bra på att baka eller laga mat. Så jag hade blivit jätteglad om en kille sa så här, men vi bakar. Problemet är väl så här, om han bjuder hem mig på en första dejt, så skulle jag ju inte nappa på det.
Nej.
För det är också så här, man måste också tänka säkerhetsaspekten. Så som tjej skulle jag inte gå hem till en kille på första dejten. Det är liksom, det är dumt. Men på tredje dejten kanske vi kan baka. Och då kommer du lära dig någonting om mig. Jag bakar inte. För jag har inte tid, för jag har mest lagt tiden på mina företag. Liksom så har jag alltid tänkt. Då kan vi börja prata medans vi
bakar.
Och då blir det där samtalet mycket, mycket naturligare. Men sen finns det faktiskt ett knep för den som inte vet vad man ska prata om man vill fördjupa relationen. Och då finns det en
forskning... Nej, säg inte. Nej, skoja.
Du vill stanna vid bakningen.
Nej, men alla sitter och lyssnar bara, vad är det för knep? Vi skiter i det. Nej, säg. Det ska bli jättekul att höra vad du säger.
Ja, men det finns... Du känner säkert till den här, kanske. Om du har gjort research, jag vet inte. Men det finns en lista på 36 frågor. Jag vet att media skrivit om den någon gång. Kommer från en studie på 90-talet, tror jag de gjorde den.
Mm.
På hur man ska bygga upp intimitet och sårbarhet genom ett samtal. Genom olika typer av frågor. Så det är 36 frågor delat på 3 olika delar. Och då menar de också att man ska... Liksom take it smooth. Man ska inte gå på för hårt.
Står de i ordning då? Eller ungefär,
ja, de står med ordning. Man behöver inte ta dem i ordning.
Kan vi inte läsa några därifrån?
Jo, men jag har inte med mig dem. Men jag...
Kan man googla fram det, eller?
Ja, det kan du.
Har du en mobil?
Men jag har ju några i huvudet. Jag skulle kunna dra exempel annars från fas 1, 2 och 3.
Ja, du kan dem i huvudet.
Nej, inte till alla. Jag kan inte dra alla 36.
Nej, men du kan några.
Men jag kan ta några exempel om
ja,
du vill.
Ja, men kör några exempel. Och sen så länkar vi resten här i poddbeskrivningen.
Ja. Så kan jag kan ju också lägga ut dem, för jag har översatt dem till svenska. Det här är ju engelska frågor.
Ja, magiskt. Det ser bra. Men de finns i poddbeskrivningen här i alla fall. Ja. Antingen att vi länkar dem eller så att de ligger här direkt så får ni dem. Ja, men kör igenom några som du...
Ja, men det jag vet är att de börjar ganska lugnt. Så den första frågan är, men om du skulle bjuda hem någon på middag, vem som helst i hela världen, vem skulle det vara? För det säger ändå lite, liksom, vem tänker du på? Vad har du för förebild? Vem vill du prata med? Och sen så, om du blev känd, vad skulle du vilja vara känd för? Vad är viktigt för dig? Så de börjar ganska lätt. Sen i fas två, då blir det lite djupare. Så vad är viktigt för dig i en vänskapsrelation? Vad är signifikant för en väldigt bra vän? Vad skulle du säga är dina absolut bästa sidor? Vad skulle du säga är dina sämsta sidor? Och då ska man inte tänka arbetsintervju. Utan man får ju utgå liksom från jag som person privat. Och sen fas tre, då blir det lite tyngre saker. Det blir inte så här, berätta om ditt värsta trauma. För det kanske också är lite för mycket. Men det handlar ganska mycket om att vi ska bonda, du och jag. Så det handlar om att droppa några vi- påståenden. Till exempel, ja, men du och jag, Alexander, vi är båda 35, vi är båda i en samborelation, vi är båda egenföretagare. Och det man har kopplat an till då, det är att vi har massa gemensamma nämnare. Det är jätteviktigt när vi ska connecta med folk, att hitta gemensamma nämnare. För då kommer vi tycka om varandra mycket, mycket snabbare.
Så då pratar man i vi-form i fas 3?
Ja, inte hela. Nej. Men ett segment, jag tror att det är precis i början, okay. Handlar om att droppa vi-formsgrejer. Och det här har jag gjort när det görs en studie, så görs det ju liksom i experiment och sitter de ju med de här frågorna. Så då är de ju ombedda att göra det. Men det här är någonting man kan utnyttja på en dejt. Så, men vad roligt, vi båda gillar ju att resa just till Asien. Så man kan ju utnyttja det vi-fenomenet. Och sen så är det lite så här, ja, men när grät du senast? När grät du inför någon annan senast? Och egentligen inte en följdfråga, vad grät du om? Men det tycker jag att man kan ställa om man vågar. Liksom. Då är man långt ner på listan.
Och det är där man också får till de här dejterna. Att man ligger och pratar till 4 på natten och är båda lite så här småkära. Och sen så går de där hemifrån och bara eller så här, sover 3 timmar. Och man är fortfarande jättepigg och superlycklig.
Ja.
Och sen får man ett sms och det är bara plinga till hela kroppen. Och så.
För det handlar
om... Liksom, hela natten.
Ja, och vad är det man gör när man ligger och pratar hela natten? Jo, vi liksom väcker varandras sårbarhet. Att ligga kanske på en säng eller en soffa och kolla upp i taket. Det kanske är släkt, vi sitter inte och tittar varandra i ögonen. Plötsligt händer det saker. Jag vågar säga saker som jag inte sagt förut. Men jag tycker att man ska vara försiktig med liksom sin barndom, trauman. Jag tycker inte att man ska slänga ut det till någon man som inte känner de första dejterna. För jag har haft massa klienter så här, jag bara la upp allt på bordet, jag vill bara att den här personen ska veta, det här är jag, det här är mitt liv. Ta mig för den jag är. Det är inte en smart strategi, vare sig för dig eller för den andra personen. De känner inte dig. Du måste ge dem en chans att lära känna dig successivt. Och du måste lära dig att bygga upp tillit till den här personen. Är det här en person som kan ta min story på allvar? Med respekt, bemöta mig med empati. Innan dess kommer jag inte att berätta om det jobbiga jag har varit med om. Vi behöver inte heller svara helt rakt ärligt på en fråga. Vi kan liksom svara på något annat. Ta hand om oss själva lite.
Vad brukar man göra för misstag på första dejten då?
Ja, alltså pratmässigt så tycker jag att det största misstaget är att folk blir väldigt stressade. Så man får en sån här flight and fight response, alltså stresssystemet aktiveras. Och antingen så blir man så här helt tyst. Jag brukar kunna prata, men nu har jag ingenting att säga. Så blir man jättestressad över det här. Eller så blir man en sån där som börjar bara prata om sig själv. Så här klassiskt. Det är också så här klassisk nervositetsgrej. Om man inte har träffat någon som har det draget. Och så har hela dejten gått och de tycker att det är fantastiskt trevligt. För det är jättekul att prata om sig själv. Men den andra liksom så här, ah, det här var en riktigt dålig dejt. Eller så blir man intervjuare. Det är också så här klassiskt. Att man ställer massa frågor. Och så kanske man inte får så bra svar. Då börjar man ställa ledande frågor som blir liksom som att jag nästan svarar på dem också automatiskt. Så halva liksom diskussionen är jag som ställer några slags frågor till dig som är 3 minuter långa. Och sen så svarar inte du och så blir jag stressad över att du inte svarar. Då ställer jag en till fråga. Det vet ju du kanske också med intervjuteknik, när man har personer som inte pratar så mycket. Man börjar ställa massa frågor som man så här, man försvinner i dem. Det är inte att bygga relation. Det här. Att lära sig att vara tyst ibland när man har ställt en fråga. Det är magiskt. Det är det så här bästa terapeutknepet jag lärde mig på min utbildning. Ställ en öppen fråga. Och var tyst. Och så ser vi om vi är bekväma med varandra i det.
Det är bra.
Det här är ganska bra, eller hur?
Ja. Verkligen. Ja, det är nog en blandning av de där som är bäst säkert, va? Eller att ha den här dialogen. För det som... Alltså att ställa frågor är ju bra. Alltså att ställa frågor. För att oftast så är det så att man träffar någon person som är bra, som vill prata om sig själv. Så ställer man en fråga så kommer den antagligen... Det finns ju kanske säkert lite introvert extrovert där också. Då, så
att
det är så svårt. Det kan ju vara så olika. Mm. Och sen kanske det är så här att men de första halvtimmen är inte så. För att då vill jag bara se så här, okej, kommer du mörda mig eller inte? Är du en person som jag ens vill vara här med överhuvudtaget? Eller är det... Men vi säger så då. Jag måste bara berätta en dejt jag var på. Vad dejt? Det var... Jag tror det var första dejt. Jag tror att vi träffades ute på en krog. Jag var hemma, eller sen var det så här klassiska, ska vi kolla på film? Jag sa, ja, absolut. Eller var det jag som frågade, jag vet inte. Kom i alla fall över till den här tjejen. Vi hade gått ut och hyrt film. Men jag kände ganska snabbt att det här är ingen person för mig. Det här är ingen person. Och jag var så här, jag måste härifrån.
Men var det här första dejten?
Ja.
Ah.
Jag var så här, jag måste härifrån. Och det kände jag nog ganska snabbt. Så jag... drog till med en sån här dålig bortförklaring som bara blev också jättedålig bara, men jag sa att jag skulle, min kompis hade tappat nycklarna.
Ja, exakt, han ringde och behövde din hjälp.
Nej, men jag mässade, man mässar så här, du ring och säg att typ du, katten har hängt upp och ner i träd och du måste ut bara och nycklarna har tappat din brunn eller så här. Som ringer, tjena, du, mina nycklar är en brunn och en katt i träd. Skitdålig.
Ja.
Och jag bara, men självklart. Ja, så är man lite, man hör ju den här personen bara så här, knappt var brydd. Man bara, men självklart. Jag fattar allvaret i den här frågan. Du står alltså utanför och du kan inte komma ut. Och den enda som kan hjälpa dig är jag.
Ja, men självklart.
Åh, fuck. Så tråkigt, men min kompis dör nu. Han håller på att dö. Alltså, han hänger upp och ner med en katt i ett träd. Och han har tappat nyckeln i en brunn. Jag måste dra hjälp honom. Annars dör både han och katten.
Mm.
Ja. Sen så drog jag hem.
Vad lärde du dig av det?
Men jag är inte klar med storyn.
Nej, du är inte klar. Oj, kommer du mer?
Nu kommer det värsta.
Oh, nej.
Några år senare sitter jag på jobbet. När jag jobbar. In till mig kommer en ny kollega. Och säger hon, ja, vi har en ny tjej som ska börja, som sitter bredvid Alexander. Och sen så kommer hon in. Och vi sitter alltså på samma, du vet, ett skrivbord. Mm. Och sen så har man kapat den för att, eller så här, man sitter på samma skrivbord. För att man behöver inte ett helt skrivbord själv.
Nej.
Så man sitter på samma och delar och har typ 50 cm var eller vad det är, 60 cm var kanske.
Mm.
Och så sitter vi, jag bara, ja, vi pratar aldrig om det här. Men, och nu kanske hon lyssnar. Och jag vill bara säga att det är fel på mig, inte för det. Nej, men
hur det blev stämningen
då? Vi snackade 15 år sedan, så att jag tror att vi båda har gått vidare. Men jag tyckte att det var jättejobbigt. Jag tror hon nog också tycker att det var superjobbigt.
Men du lämnar alltså henne mitt i filmen.
Mitt i filmen,
åkte hem och hör inte av dig efter det.
Nej, det tror jag inte. Jag tror ingen av oss hör av sig.
Nej.
Efter det. Jag tror inte att hon hör av sig heller, för hon kanske inte kände. Hon kände säkert inte heller att det här kändes 100.
Nej, hon kände kanske att det var ditt ansvar att höra av sig. Jag kände att det var du som stack.
Säkerligen.
Ja.
Och sen så är det inte säkert att hon var intresserad.
Nej,
heller.
Nej, absolut inte.
Och hon tyckte säkert att jag var en stor idiot. Eller betyder mig jäkligt märkligt. Så att jag föll nog bort från hennes lista också.
Och sen pratar ni aldrig om att ni har sex.
Nej, jobba ihop i 2 år.
Det är ju också jättemärkligt.
Ja.
Ja.
Jobba ihop typ 2 år.
Det är det första jag skulle säga.
Ja.
Så här, men gud, det är ju du. Du kommer ihåg våran filmkväll för att bryta isen.
Ja, men det kan också varit att... Det kan vara så här... Det här var ju länge sedan och det var många år sedan vi jobbade ihop också. Jag kanske var 23. Så att det var väl... ja.
Nej.
Jag tror vi kan båda inte vara mogna för det kanske. Nej. Bara.
Men mitt tips är ju... att
vad gör man? Om man bryter av dejt, tror jag.
Ja, men om man drar och man är inte intresserad. Var inte den här personen som ghostar. Alltså visa den andra personen respekt och bara, hej, sorry att jag drog, jag var tvungen att hjälpa min kompis då, om du vill fortsätta ha den där lögnen. Men jag tror ändå inte att du och jag, det känns inte som att vi klickade. Jag tycker vi ska vara lite mer ärliga mot varandra. Och jag, ja. du är förlåten, för du var liksom 20 eller 18 eller något. Men om du skulle säga att så här, men jag var 30 plus och gjorde det här, eller egentligen 25 plus, 20 plus, nej, jag tycker att man alltid ska göra det. Men... så att du lämnar dejten, så det, jag kan förstå det. Jag har själv haft den känslan. Jag vet att den är vanlig.
Vi gjorde ju ett mega fel där. Vi tog första dejten hemma hos
någon. Precis. Ni gjorde det största felet. Ni skulle kolla på film som är att bjuda in till soffhäng, det vill säga intimitet.
Och inte ens prata med varandra.
Nej. Och hemma hos någon. Det man alltid ska göra förutom det här med aktiva dejter, det är att tidsbegränsa dejten. Så en middag är också väldigt dåligt, för en middag är typ så här 2-3 timmar, det är ett bord, absolut inte, det är en superdålig aktivitet. Utan gör någonting så här, jag har bokat den här spelhallen en timme, sen tyvärr kanske jag måste träffa någon liksom. Men tidsätt den så att den är en timme, max 2 timmar. Så här, vi tar en promenad på Djurgården, jag ska träffa en kompis på lunchen. Då vet den här personen, du har satt ramen för det. Precis som, vi har ett möte här, 45 minuter, vi ska åstadkomma det här. Så gör man ju när man har liksom affärsmöten. Man ska tackla det här på exakt samma sätt så man inte hamnar i den här situationen.
Men nu måste vi gå in på en sak som är ju så viktig. Och det är ju det här, hur man ska spela spelet. Hur man ska spela svår, eller som jag brukar tänka, att man ska hela tiden ha bollen. Jag tänkte ju så här att om jag skickade iväg ett mess och den här tjejen då i det här fallet svarade efter 2 timmar. Då svarade jag efter 4.
Ja.
Om hon svarade efter 1, då svarade jag efter 2. Alltså jag kände alltid att jag ville ha bollen hos mig. För att jag fick så sjukt mycket ångest när jag tappade bollen. Och när jag bara gick runt på, tänk om det inte, tänk om det inte. Och när man är i det här ruset också med serotoninhalter och oxytociner kanske inte har kommit då.
Men
det
dopamin här, i alla fall.
Dopaminet, ja. Så vill inte jag vara den som nästan ligger sömnlös och tänker hela tiden och får ångest och vänder och vrider. Sen får man det smset och man och då är man lugn några sekunder och sen blir man så här, skickad iväg något. Man känner nästan som en förlorare när man skickar iväg det. För då vet man att man måste vänta igen. För tänk om, och tänk om hon träffar någon annan och allt sånt där. Ångest. Jag får ångest bara prata om det.
Ja.
För jag vet att jag framkallar den här ångest.
Och det är ju ångestfyllt att dejta.
Det är ångestfyllt.
Mm. Om man träffar någon man tycker om.
Så att jag ville verkligen försöka, jag alltid min makt för att hela tiden ha bollen hos mig. Alltså spela det här spelet. Jag blev tvungen att göra det jättemycket. När jag träffade Ida så fick ju gamea ordentligt alltså.
Men vad hade du gjort annars då?
Men annars hade du ju ringt 30 gånger i rad.
Ja, exakt.
Jag hade skickat 400 sms.
Precis.
Det
jag
kört.
Tänker på dig, alltså, jag vill
jag
bara
mina
vara med
känslor?
Dig.
Så har jag frågat så här, ja men kan du ses imorgon? Nej, men kan du ses nu då? Nej. Men okej, jag kommer. Alltså, över.
Exakt.
Men så hade det ju varit. Ja. Om jag bara hade kört på känslorna så hade det ju varit så.
Och det där är...
Då hade vi inte haft en son idag, kan jag säga.
Nej. Alltså, risken är att ni inte hade haft det. För det där väckte ju ditt anknytningsmönster, som uppenbarligen var väldigt känslostyrt, skulle jag säga. Att du hade typ redan bestämt dig och du ville bara sprida på processen om du hade gått på dina känslor. Och nu sitter du här och säger så här, nej, men jag lärde mig spela spel. Och då säger jag att jag håller inte med. Du lärde dig att anamma andra typer av strategier för att ge dig och Ida en chans. För att ge Ida en chans att lära känna den riktiga Alexander. För man säger så här, ja men jag ska vara den jag är när jag dejtar, som jag vill höra av mig 3 gånger på en dag. Då ska jag göra det, för det är sån jag är. Ja fast de vet inte vem du är. De kommer aldrig få en chans, för du kommer skrämma bort dem. För rent psykologiskt så vill vi inte ha någonting som någon slänger på oss. Här liksom... like me, marry me, hela den där, den vill vi inte ha. Utan vi måste lära oss typer av beteenden för att bygga en relation. Jag tycker inte att det är att spela spel. Det tycker jag inte. Men många har inte lärt sig att dejta med värdighet, kallar jag det. Och jag är så intresserad av det här. Jag håller faktiskt på att bygga en webbkurs om det här, där jag kan ge konkreta tips. Det är inte klart än, det är stort arbete med det. Men för att folk... De får ångest och de blir stressade, de kan inte hantera ångesten. Och sen börjar de anpassa sig efter den de dejtar. Så även du lärde dig att ta det lite lugnt. Det är en bra strategi. Det är inte att spela spel. Sen så här, jag ska inte svara på 3 dagar, det är min regel. Det är inte så man ska göra. Utan man ska lära sig att kunna anpassa sig i dansen med den man träffar just nu. Jag kallar det för så här investeringsmodellen. Vi säger att du och jag står långt ifrån varandra. Och så ska vi mötas på mitten. Jag tar ett steg fram, du tar ett steg fram. Jag tar ett steg fram, du tar ett steg fram. Jag kommer inte investera mer än vad jag får tillbaka. Jag tar inte 3 steg fram. Och står här på mitten och bara, var är du Alexander, kom. Utan det är liksom en ömsesidig dans, och när vi möts på mitten, då kan vi börja dansa. Då kan vi börja snurra. Så att jag tycker att det är bra att vänta lite och ha liksom lite is i magen när det kommer till att dejta. Men många drar det här för långt, och det som jag tycker att spela spel, det är att bli dryg, otrevlig, kaxig, svara liksom utifrån bara mina premisser. Det är ju att spela spel. Men jag pratade med en tjej häromdagen som hade träffat en kille, de hade fått någon slags kontakt, och sen så började de skriva på typ Facebook Messenger. För det första, det är mycket bättre att skicka sms. Det ses så mycket seriösare idag och folk har mer koll på det. Ja, så här, skulle försöka boka till en dejt, men han, det kom alltid något emellan, och sen så här, ja men vi kan väl ses kanske på i helgen då. Ja men det blir jättebra, men inget bestämdes, dagarna går. Vad vill man göra? Jo men man vill ju liksom så här, jag håller min helg öppen. För vi kanske ska ha en dejt. Men nu har inte den här personen svarat till mig än. Hur ska jag göra? Ska jag skicka till? Så här, hur blir det nu då? Vilken tid? Var ska vi ses? Ska vi göra det? Så börjar man ställa massa frågor. Man driver dejtingrelationen. Det är inte att dejta med värdighet. Man måste så här, vänta. Backa. Vad är viktigt för mig? Är det här ett bemötande som jag tycker om? Vill jag bli bemött så här av den här personen? Nej, ska jag så här hålla hela min helg öppen? För det gör man ju. När man verkligen vill träffa någon. Då tänker man, jag bokar ingenting annat. Det är inte så du ska göra. Du har ett liv. Du ska ta hand om dig själv. Boka den här helgen. Hör den här personen av sig så här, fredag kväll 7:00. Bara, jo, men jag kan ses ikväll. Ska man nappa då?
Nej. Aldrig.
Nej.
Det är ju helt fel. Och även om man vill ha den här, ska man inte nappa då? Ska man säga nej?
Ja, för att du ska visa att du är viktig. Dina behov är viktiga. Ditt liv och ditt schema är viktigt.
Här pratar man också om ambition. Nu visar man i sms att man har en ambition med livet. Inte bara anpassa sig efter den andra.
Exakt.
Och när man är svår, då blir det också att man... Då blir den andra mer intresserad.
Ja, och problemet med de här personerna som då drar ut på det i 4-5 dagar. De börjar spela på liksom våra underliggande psykologiska processer som väcker beroende. Det att när de väl hör av sig så säger de, åh förlåt att jag inte hört av mig på 4 dagar. Jag är visst tillgänglig ikväll. Jättetrevligt. Och sen så backar de igen. Och sen så ger de lite. Mm. Och sen backar de. Mm. Det bygger beroende. Plötsligt är den här personen jätteintressant för dig. Och den här trevliga personen här borta, som har investerat på lika villkor, är inte lika trevlig. Och inte lika attraktiv. Men det är farligt. Alltså du måste bryta det mönstret. För du kommer att gå in i en relation som är på den andras villkor. Om du fortsätter så. Så du måste tygla dig och tänka lite på dig själv. Och sen om den där personen hör av sig fredag kväll. Ja, supertrevligt, men nu har jag redan bokat hela min helg.
Vi får ses nästa helg. Passar fredag och lördag bättre?
Nej, jag behöver inte komma med ett förslag heller. Nej. Alltså, jag kan svara, jag ska vara trevlig. Sen får jag se, nu är det upp till bevis. Kommer du att ta ett kliv närmare mig?
Sant.
Och gör inte du det, vad är det för typ av relation vi har då? Mm. Det är väl inte en relation jag vill ha eller borde ha. Det är en relation som jag blir beroende av. Det är inte samma sak som en sund relation.
Jag förstår. Men du, mycket spännande grejer, Jacqueline. Jättemycket intressanta saker. Och bra saker. Jag hoppas ni som lyssnar på det här också, nu känner att ni har fått mycket bra tips, råd och verktyg.
Ja, det hoppas jag också.
Vad man kan göra som lycklig singel. För det ja. Är man ju. Man kan ju vara...
Det är klart man kan vara det.
Man kan vara hur lycklig som helst. Man får ändå se det så här också, att jag mår svin... Men jag har alltid tänkt att jag trivs i båda två. Jag trivs som singel och jag trivs i relation. Och det gör också att man inte behöver vara... Nu har vi ju barn inblandat och sånt, men förut har jag tänkt så. Jag trivs i båda två, så att båda funkar för mig. Och då kan jag också bli lite mer laid back.
Exakt.
Och lite mer lugn i situationen. Inte att man säger, ah, men jag måste träffa någon nu. Nej. För att den, även fast jag ville träffa någon, så ville inte jag ha den känslan att jag måste träffa någon. För jag trodde inte att jag skulle lyckas träffa någon om jag bara känner hela tiden och utstrålar att jag måste. Då var det med att jag tog ett steg tillbaka och kände så här, jag trivs svinbra som singel, jag trivs jättebra relation, nu vore det trevligt att ha en relation. Men jag trivs också, även om man inte lyckas få någon, så trivs jag ändå bra som singel. Och då kunde jag vara lite mer laid back i allt jag gör hela tiden.
Ja, för desperation, det väcker ju inte attraktion.
Nej.
Men självförtroende och så här, jag vet mitt eget värde. Det är det som kommer ge dig den här relationen. Och det måste man ju jobba på. Det är inte alla som har lärt sig de strategierna.
Om man ska komma i kontakt med dig, Jacqueline,
hur då går man in på min sajt, relationsproffset.se. Där kan man också anmäla sig till några gratis tips som jag har inför webbkursen i dating. Eller så hittar man mig på Instagram, där jag ibland filmer och lägger ut lite tips. Då får man då söka mitt efternamn, Jo, J-O-O. Mitt förnamn, det är ingen som kan stava till det.
Nej.
Så där finns jag.
Mm. Men stort, stort tack att du var med.
Tack för att jag fick komma. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Hur känner du nu? Fick ni mycket tips och råd hur man ska agera? Det är mycket av de här sakerna som Jacqueline säger, så som är att man kan agera även på en arbetsintervju eller på något sätt om man vill sticka ut från mängden, om man kommer in i en ny grupp och bara vill göra ett väldigt så här gott intryck, att man gör någon liten skillnad, man klär sig på något litet annorlunda sätt. Man har den här, jag tror också ett väldigt stort fokus är att man ska ha fokuset, man ska ha den här närvaron, står och pratar med någon, fokusera på den personen väldigt genuint. Och även om det är så att man är intresserad av någon annan person, eller man är bara intresserad av att få ett gott rykte eller bli en person som folk gillar, och inte fokus kanske på att just hitta någon person, så att även om man är i en relation, så att ha den här närvaron, det syns överallt, att man pratar med någon, fokuserar 100% på dig, lyssna lite mer än man pratar själv och ställ de här följdfrågorna, då brukar många bara känna så här, wow, vilken häftig och underbar och cool person. Så det är väl jättehärligt, ett jättebra avsnitt. Jag ser fram emot att ni ska sända nästa avsnitt också, för jag kommer ta med henne igen, för att jag tycker att det här blev så himla bra. Och då får vi se vad vi fokuserar på då. Kanske bara alla som är i relationer. Skippa de här singelgrejerna har vi nu, men för alla som är i relationer. Ja, nästa avsnitt, det är Rickard Söderberg, som är den här operasångaren, som också har en jättehäftig historia. Så att lyssna in det. Och sen så får ni jättegärna hänga på andningsövningen på min Instagram, och den kör vi 8 varje kväll. Wim Hofs Icemans andningsövning. Det stärker upp lungor och stärker upp immunförsvaret. Ha det bäst, så syns vi. Ciao!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.